Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangelium, det 11:e kapitlet, och den finns också på sidan 1598 i psalmer och sånger. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Låt oss be. Gud, fyll våra tankar och värm våra hjärtan, att vi kan bära med oss en ton och en tanke som ger oss hopp och tro från den här gudstjänsten. Amen. Jag minns när jag var på 1900-talet arbetade som pastor i Solna. Och det kom en kille till kyrkan som kanske var 13 eller 14 år. Han ville prata med en präst. Han höll på att konfirmera sig och hade börjat grubbla på det här med att i kristendomen är Gud en och samtidigt tre. Han fick det inte gå ihop. För om Jesus är Gud och samtidigt ber till Gud, som det skildras i Nya testamentet, vem ber då Jesus till? Ber han till sig själv? Jag försökte så gott jag kunde svara på den här killens frågor, men jag fick ändå känslan av att mina förklaringar inte gjorde någon större nytta. För han utgick hela tiden från något slags logiskt resonemang. Och om man har det som utgångspunkt, då blir den kristna gudsbilden, eller Gud överhuvudtaget, väldigt svår att förklara. För hur kan man förklara att Gud är en och samtidigt tre? Att Gud alltid är större än vårt behov av kontroll och logik. Det är självklart kanske i kristen tro, men hur hittar man ord som beskriver detta? Ja, i efterhand så hade jag önskat att jag hade frågat om killens familj. Förmodligen hade han en pappa och en mamma i livet. Men oavsett hur nära kontakt han hade med sina föräldrar så levde han ju själv i någon slags treenighet med dessa. För både han och hans mamma och hans pappa är självständiga individer och samtidigt är de del av samma familj. Och familjen hålls samman av relationer. Och på så sätt kanske man också kan beskriva Gud som en och samma och samtidigt treenig. Och att Gud hålls samman genom sina relationer. Och därför kan vi vara stolta över det som står på utsidan av kyrkan. Gud är kärlek. För i ensamhet så kan det inte finnas kärlek. Kärlek förutsätter relationer. Och i den kärleksfulla gemenskapen mellan Gud, Fadern, världens skapare, Sonen, Jesus Kristus och den heliga anden, livgiverskan, så ryms också vi människor. Och i den gemenskapen så är vi älskade av Gud. Och den är inte logisk, men den är väldigt kärleksfull. Och Gud blir därför till synlig i gemenskapen mellan oss människor när vi vårdar gemenskapen. Och därför är församlingens gemenskap så viktig för en kyrka. För i mötet mellan människor så kan Guds kärlek bli levande. En kärlek som kan upprätta och befria människor. Och det är därför vi försöker gestalta begreppet Gud är kärlek genom att vi sitter på golvet tillsammans. Här är ingen för mer än någon annan, utan vi är lika mycket värda och älskade som människor, oavsett om vi är anställda i kyrkan eller om vi är medlemmar eller om vi är bara tillfälliga besökare här. Bilden på overheaden, så heter det inte nu för tiden, det heter det på 1900-talet, på PowerPointen, föreställer en ikon från 1400-talet. Den kallas för Rublevs treenighet. Den finns idag i Moskva. Och den här ikonen är kanske världens mest kända ikon. Ikon kommer från det grekiska ordet för bild. Och den har i ortodox tradition alltid tolkats som en mötesplats, en slags meditativ mötesplats mellan Gud och människor. Mellan mig själv och min blick in i den gudomliga blicken. Och därför är alltid ögonen viktiga på den som, eller de som avbildas på en ikon. Det som kännetecknar ikoner också, har jag fått lära mig, är frånvaron av skuggor. Så fort vi människor har en skugga så betyder det att solen skiner på oss eller att det är en strålkastare som lyser på oss, en lampa. Ljuset kommer utifrån. Men för heliga personer som är avbildade på en ikon så kommer ljuset inifrån. Det är ett gudomligt ljus som gör att inga skuggor uppstår och behöver avbildas. Och den här ikonen, treenighet, den avbildar den texten som vi hörde Torbjörn Jakobsson läsa förut. De här tre gästerna som kommer till Abraham och Sara och sitter vid deras bord. Berättelsen om Abraham och Sara är ju en berättelse om två människor som lyssnar till Guds röst och som lämnar tryggheten i Kaldén i dagens Irak för att ta sig till ett okänt land, till det bibliska Palestina. Och där började de att bygga ett nytt liv. Men problemet var att Sara inte blev gravid. Och i och med att hon inte blev gravid så började tvivlet också smyga sig in hos dem. Att det här inte stämde, den röst som de en gång hade hört. Men en dag så kommer tre män på besök till det som kallas för Mamres terebintlund. Terebint är ett slags buskar som kan bli väldigt stora. De bär frukt, de kan bli upp till 6 meter höga, har jag fått lära mig. Och i skuggan där så befinner sig Abraham och Sara med sitt tält. Och Abraham förstår genast att det är något märkligt med de här männen. De utstrålar helighet. På ikonen så är det vingar som är avbildade som gör att den här heligheten gestaltas, liksom den här glorian runt huvudet på dem. Han skyndar sig att berätta för sin hustru att det har kommit tre män och att de måste laga mat till de här så snabbt som möjligt. Abraham börjar laga mat och så gör också Sara. Och männen sitter och väntar på att maten ska komma och säger till Abraham att om 1 år när vi kommer tillbaka, då kommer Sara ha fått en son. Men Sara, hon står vid tältöppningen och hör det här och småskrattar. Eftersom hon är så gammal att hon knappast är fruktsam längre. Och en av männen påpekar då att Sara log. Och då upprepar mannen löftet. Abraham och Sara ska få en son. Och den sonen ska bli början till ett nytt folk. Den här berättelsen har i kristen tradition tolkats som ett möte med treenigheten. Att Gud tar sig tre olika gestalter. Och i den här är det tre änglagestalter som treenigheten uttrycks. Och framför den här ikonen så kan vi människor hämta kraft och tro i vilan, i blicken som möter oss från de här tre gestalterna. Och om treenigheten gestaltas i tre män i den här ikonen, så möter vi i dagens evangelietext en kvinna, Marta. Marta kommer från det arameiska ordet för matmor. Och det är väl så som hon har blivit mest känd. Inte minst gestaltad i den här bilden. Inte just den här målningen, men i den här scenen. För det kommer från Lukas, det 10:e kapitlet. Och där skildras Marta som en stressad matmor. Som är sur för att andra, framförallt hennes syster, inte hjälper till. Medan syrran kan sitta i lugn och ro och prata med Jesus och få beröm av Jesus för det här. Däremot tillrättavisas Marta. Men jag förmodar att både Jesus och Marta sen gärna åt av den maten som Marta hade lagat under ganska stor besvär. Och Maria är förebilden i Lukas evangelium, hon som sitter och lyssnar till Jesus. Så verkar Marta vara en förebild i Johannes evangelium. För där finns inte berättelsen om Maria och Marta, där Maria sitter vid Jesu fötter, med överhuvudtaget. Den finns bara i Lukas evangelium. Men här finns berättelsen om Marta. Och det som har hänt innan vi hörde dagens evangelietext, är att deras bror Lazarus precis har dött. Och därför är det väldigt starka känslor i rörelse. Det finns sorg, men det finns också besvikelse. Och sorgen består i att de har förlorat en älskad bror, men också för att Jesus har dröjt i 4 dagar, trots att de skickade bud efter honom att Lazarus var väldigt sjuk. Och båda systrarna är upprörda, både Marta och Maria. De har tilltro till att Jesus ska kunna hjälpa dem, men han kommer för sent. Och Maria stannar kvar hemma, men Marta, den handlingskraftiga, hon går Jesus till mötes och uttrycker vad hon känner. Hon är besviken på Jesus, samtidigt så uttrycker hon tilltro, för hon säger till honom: Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och sedan säger hon till Jesus: jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Det här är en bekännelse från Martas sida. I Matteus, Markus och Lukas evangelium, där är hela evangelierna uppbyggda kring en struktur som har sin höjdpunkt i att Petrus kommer med en bekännelse. Han säger då de här välkända orden: du är Messias, den levande Gudens son. Och sedan vänder evangeliet när Petrus har gjort det här, och sen börjar sakta men säkert resan mot Jerusalem, lidandet och döden. Men i Johannes evangelium finns inte den här berättelsen om att Petrus erkänner eller bekänner att Jesus är Messias överhuvudtaget med. Den som uttrycker och bekänner att Jesus är Messias, det är den handlingskraftiga Marta. Den är så viktig så att det egentligen är här som själva höjdpunkten är i evangeliet, Martas bekännelse. Och ändå så är den väldigt okänd, den här bekännelsen. I själva verket så är ju Marta mest känd för att vara en gnällig mattant. Och tyvärr är det en ganska vanlig manlig strategi att oskadliggöra starka kvinnor i kyrkans historia. Att den som egentligen har en väldigt stark bekännelse förvandlas till någonting annat. Det finns en annan bild på Marta. Man kan ta det som att Jesus tillrättavisar Marta. Men man kan också ta det som att Jesus faktiskt lyssnar till henne och imponeras av att hon kommer med sin bekännelse. För Martas bekännelse är starkare än Petrus. därför att hennes bekännelse är tredelad eller treenig. För det första säger hon att Jesus är Messias. Han är befriaren som människorna har längtat efter. Hon erkänner att han är det. För det andra så säger hon att Jesus är Guds son. Och för det tredje så säger hon att Jesus är sänd av Gud och därför värd att lyssna till. En så stark bekännelse har inte Petrus. Och ändå så är det han som blir klippan som kyrkan byggs på. Jag tänker att det här är en ganska fin bild. Den här ömsesidigheten mellan Jesus och Marta. Att man kan tolka in helt olika saker i den här bilden. Och vi lever själva i en tid då en stark tro eller en stark religiös övertygelse knappast får beröm av omgivningen. Istället finns det alltid en liten bismak av fanatism eller sekterism eller osundhet om man vågar uttala sin tro i olika sammanhang. Inte minst offentligt. Jag tänker att Marta kan vara en förebild för oss, en uppmuntran att gå emot den här rådande normen att man hela tiden ska tona ner sin tro. Men att man inte för den skull ska vara oklok, men att våga tro. Och det är viktigt att komma ihåg, tror jag också, när man lyssnar till Martas bekännelse, att den är formulerad i ett väldigt speciellt ögonblick. Hennes bror är död och hon är fylld av väldigt, väldigt starka känslor. Det finns både sorg och det finns upprördhet. Och kanske är det så för många av oss att det är först i de ögonblicken som det blir tid eller kraft eller mod till att försöka formulera vad vi tror på. Alltså i gränstrakten mellan liv och död så är vi beredda att klättra ur vår bekvämlighet och vårt behov av distans. Och att vi då vågar säga: jag tror. Jag har en tro. Det här är så viktigt för mig att det här kan inte jag kompromissa med. För den som har missat det så vill jag också informera om att fotbolls-VM har börjat. Och för ett antal dagar sedan så visades det en dokumentär från fotbolls-VM 1994. Då väldigt unga, berömda fotbollsspelare, idag har de blivit gubbar, som berättar gamla skrönor. Det är intressant, tiden går. Men det som jag tyckte var mest spännande i den här dokumentären, det var intervjun med fotbollsspelaren och numera tränaren Claes Ingesson. Han drabbades av skelettcancer för några år sedan. Och han berättar i en öppenhjärtlig intervju i dokumentären att han inser att han kommer att dö av sin sjukdom. Han vet inte när, men det finns ingen annan utväg. Samtidigt så är det för första gången i sitt liv som han börjar förstå vad meningen är med livet. Det har han aldrig vågat söka eller formulera tidigare. Och det som har blivit meningen med livet är de små sakerna. Inte rikedomen, inte berömmelsen. Och han berättar i intervjun att om samma intervju hade gjorts några år tidigare så hade han suttit där och pratat en timme, men varit ganska rastlös och egentligen bara sökt en bekräftelse på att han är fortfarande en ganska berömd fotbollsspelare. Och sedan hade han skyndat vidare. Men nu hade han behov att i lugn och ro få sitta kvar, samtala klart och formulera det som var viktigast i det här samtalet. Att inte distansera sig, utan faktiskt när han kände förtroende våga uttrycka det som är det viktigaste för honom. Jag tänker att en kyrka ska vara en god träningsplats där vi tränas till att förstå vad som är viktigast i livet. Att jag inte ska behöva drabbas av sjukdom eller död för att få fatt på det här. Utan att jag genom att lyssna till i en församling människors erfarenheter, att lyssna till min egen empati eller inkänningsförmåga, det som också har med bön att göra, och att jag också lyssnar till Bibelns berättelser. Allt det där är en slags träning för att kunna urskilja det som är viktigast. Vad är viktigast i livet? Och att jag i en kyrka kan få ett språk där jag kan uttrycka mina tankar, mina känslor och min tro och att det har med Gud att göra. En Gud som inte är fyrkantig, men treenig. En Gud som är relation och som stavas kärlek. Amen.